السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, الحمد لله, vi samlas återigen för att göra det bästa man kan göra, vilket är att studera Allah subhanahu wa ta'alas religion, lära sig och utbilda sig. Och inte bara att vi studerar Allah azza wa jalls religion, vi studerar den noblaste, bästa, högsta, vackraste kunskapen som finns. Och det är kunskapen om Allahs tal, Al-Quran Al-Azim, tafsir på Koranen, den absolut noblaste och bästa av alla kunskaper. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att öppna för oss i förståelse och kunskap och att göra oss från de som inte bara läser och hör, utan också de som lever upp och implementerar det de lär sig, och gör oss från Ahlul Quran. Amin. Alhamdulillahi, vi har nu kommit fram till sura 93, och det är surat al-Duha. Och man brukar säga att Qisar al-Mufassal, de kortare kapitlerna från Koranen, börjar från denna sura. Alltså de kortaste av Koranens kapitel börjar från denna sura. Och den här suran är Mekki, den uppenbarades i Mekka. Den är 11 ayah. Och suran efter, som inshallah också kommer att försöka hinna med idag, surat al-Sharh, eller al-Sharh eller al-Sadrak, är också en sura som uppenbarades i Mekka. Och det sägs att den uppenbarades direkt efter denna. Och i den här suran så säger Allah subhanahu wa ta'ala efter Bismillahirrahmanirrahim, وَالضُّحَى وَالْلَيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. I Allahs namn, den nådrike, den benådande, vid förmiddagen och vid natten när den stillnar, din Herre har varken övergivit dig eller avskytt dig. Allah subhanahu wa ta'ala svär här vid förmiddagen, duha, vilket också enligt vissa lingvister kan betyda dagen generellt. Men mer specifikt, när man säger duha, så är det förmiddagen. Enligt tiden efter solen har gått upp tills strax innan solen går in i zenit. Och därför har vi också duha-bönen som bes den tiden. Så Allah svär här vid förmiddagen och vid natten när den stillnar. Och det är två motsatser, natten och dagen. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, och som Ibn Kathir här nämner, att det här är två av Allah subhanahu wa ta'alas stora tecken. Att Allah subhanahu wa ta'ala här svär vid två av Allahs enorma tecken som tyder på hans kudra. Alltså hans, yani, vad kan man säga, totala makt att göra exakt vad han vill och skapa vad han vill. Och vi har ju nämnt det här tidigare, att dagen och natten är från de stora av tecken som Allah azza wa jall på så många platser i Koranen ständigt påminner oss om. Är det inte så? Al-layl wa an-nahar, al-shamsu wa al-qamar. Och det är tecken som vi kanske tar för givet. Men att planeterna går i de banor de går i på det sättet de gör är någonting som inte har skett av en slump, vilket förnekarna säger. Utan det är någonting som tyder på att det här är en skapelse som är, mashallah, skapad på det absolut bästa sätt. Så Allah svär här vid förmiddagen och vid natten och säger då, din Herre har varken övergivit dig eller avskytt dig eller hatat dig, Janiyah Muhammad. Och här nämner Ibn Kathir i tafsir varför Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade dessa verser. Och det är det som vi inom kunskap av tafsir kallar för asbab al-nuzul, eller orsaken till att en vers uppenbarades. Asbab al-nuzul. Och där finner man ofta, yani, i samband med tafsir på en vers. Yani, vad var orsaken till att Allah uppenbarade en viss vers? Det kan vara som ett svar på en händelse, vilket var exakt vad som hände i det här fallet. Och det var att det sägs att det var Jamil, yani Abu Lahabs fru, som ni vet, de var väldigt inbitna fiender till islam och trakasserade profeten Muhammad alaihi salatu wasalam dag och natt. Och verkligen försökte stoppa spridningen av islam. Och det är de som Allah azza wa jalla fördömer i surat al-Lahab. Yani både Abu Lahab och hans fru Jamil. Och det sägs att uppenbarelsen yani pausades i några dagar. Och då kommer den här kvinnan till profeten alaihi salatu wasalam och hon säger: kolla, dina djävular har lämnat dig. Alltså hon menar Jibril och änglarna som kommer, som du påstår kommer med uppenbarelse, har lämnat dig. Yani de har lämnat dig och du kommer inte få någon mer uppenbarelse. Och då uppenbarade Allah subhanahu wa ta'ala den här versen som svar på det här påhoppet. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Att din herre har varken lämnat dig, glömt bort dig och har inte heller hatat dig eller föraktat dig. Okej? Okay? Och här finns mashallah många fawaid, många nyttor och många lärdomar. Ibn Qayyim, rahimahullah, i hans tafsir nämner här en väldigt vacker parallell mellan just att Allah subhanahu wa ta'ala svär vid dagen och natten, eller natten och dagen, rättare sagt, med just den här händelsen. Att på samma sätt som mörkret följs, eller natten följs av dagen, så följdes också här, yani, vad kan man säga, pausen i uppenbarelsen, som här liknas vid mörkret, följdes av ljuset av uppenbarelsen. Så vilket här liknas då vid dagen. Att på samma sätt som dagen följer natten, så följer också uppenbarelsen, den här pausen i uppenbarelsen. Och han nämner en tilliknelse också, att det är att på samma sätt som Allah subhanahu wa ta'ala inte lämnat människan i mörkret, att det hela tiden skulle vara natt och människan inte skulle kunna leva i ljuset av uppehälle, alltså uppehälle och ljus, så har Allah subhanahu wa ta'ala också uppenbarat ljuset, vilket är uppenbarelsen. Yani mörkret är här otron och okunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala. Allah har inte lämnat människan i det mörkret. På samma sätt har han inte lämnat människan i det fysiska mörkret. Så har Allah inte lämnat människan i det metaforiska mörkret, utan Allah subhanahu wa ta'ala har uppenbarat ljuset, vilket är uppenbarelsen, Koranen och Sunnan och de uppenbarelser som alla profeter har fått, vilket har varit ljuset för mänskligheten i alla tider. Förstår ni? Så det här är en liknelse med varför Allah subhanahu wa ta'ala svär vid natten och dagen. Och så nämner han den här händelsen. Imam Sa'di nämner också i tafsir att då Allah subhanahu wa ta'ala negerar att han skulle hata profeten alaihi wasallam, så bekräftar det per automatik motsatsen, vilket är att han älskar profeten alaihi wasallam. För att bara negera har ingen speciell nytta, men det är då per automatik en bekräftelse på att Allah subhanahu wa ta'ala älskar profeten Muhammad alaihi wasallam. Och inte bara älskar, utan han älskar honom mest av alla. Det finns ingen människa som älskas så som profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Han var en av två människor som fick titeln Al-Khalil. Yani den som står Allah nära. Vem var den andra människan som fick denna titel?
Ibrahim
alaihi salatu wassalam. Profeten Ibrahim och profeten Muhammad alaihi afdalu salatu wassalam fick denna höga titel, att de kallades för Al-Khalil. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala: walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Och nästa liv ska bli bättre för dig än det första. Nästa liv ska för dig, ja Muhammad, bli bättre än det första. Ja. Och då säger Ibn Kathir här: ej, det kommande livet ska bli bättre för dig än det nuvarande livet. Och därför finner vi att profeten alaihi salatu wassalam var azhadun nas i dunya. Den som var den mest avhållsamma personen i detta världsliga liv. För han visste att vad som väntar honom i nästa liv är bättre. Och det här livet är ingenting jämfört med nästa liv. Så därför finner vi, säger Ibn Kathir, att profeten alaihi salatu wassalam var den mest avhållsamma personen från det världsliga livet. Och den som mest gärna minst brydde sig om detta världsliga liv. Kama huwa ma'lum min siratihi, som vi känner till från hans biografi. Och då, och ett bevis på det, säger han här, är att då profeten alaihi salatu wassalam fick välja mellan att leva evigt fram till domedagen och sen gå in i paradiset, eller att lämna denna dunja och att få möta Allah subhanahu wa ta'ala, så valde han att lämna denna dunja. Han hade inget behov eller ingen önskan och vilja att leva kvar i denna dunja, utan han, mashallah, valde vad som finns hos Allah, för han visste att det var bättre. Och det här är en väldigt vacker hadith också. Då profeten alaihi salatu wassalam gick upp på en minbar, han höll ett tal inför sahaba, och det var strax innan hans bortgång. Och han säger då att Allah subhanahu wa ta'ala gav en tjänare valet mellan att leva kvar på dunja eller att lämna denna dunja och få vad som finns hos Allah. Så tjänaren valde vad som finns hos Allah. Och när han sa dessa ord så började Abu Bakr att gråta, radiyallahu anhu. Och då så förstod Abu Bakr att han talade om sig själv. En i tredje person, Allah gav en tjänare valet. Han sa inte Allah gav mig val. Men Abu Bakr hade den högsta, djupaste kunskapen om alla sahaba. Och förstod direkt att han pratade om sig själv. Och att han hade fått det här valet. Mellan att leva kvar i dunja och mellan att lämna denna dunja. Och ansluta sig och möta sin skapare. Och han hade gjort valet att möta Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad som finns hos Allah azza wa jal. Naam. Och han nämner också Ibn Kathir hadithen från Abdullah ibn Mas'ud, där han säger att profeten alaihi salatu wassalam en gång låg på en säng som var av vävd palmblad, väldigt yani strävt, som lämnade märken efter sig på kroppen på våra nobla profet alaihi salatu wassalam. Och då säger Abdullah, ja Rasulullah, ska vi inte göra till det en bekvämligare säng? Och då säger profeten alaihi salatu wassalam dessa vackra och kända ord: Mali walid dunya wa ma ana wad dunya inma mathali wa mathalu dunya karakib dhalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha. Profeten alaihi salatu wassalam säger: vad har jag med dunya att göra? Vad har jag för önskan i detta liv? Min liknelse i detta liv är som en resande person som sätter sig för att skugga sig under ett träd och sen fortsätter sin resa. En mali wad dunya. Vad vill jag av dunya? Tänk er här, någonting så banalt, någonting så enkelt som en säng. En bekväm säng. Han brydde sig inte om det. Det var inte viktigt för honom. Han hade högre ambitioner, viktigare mål. Och såg vad som väntar efter morgondagen. Men vad har jag med det här livet att göra? Jag är som den här personen som reser en lång resa. Och sen sätter jag mig några minuter under ett träd i skuggan och sen fortsätter jag med resan. Den här vistelsen under trädet, det är min vistelse i det här livet. Jag ska snart bara fortsätta. Så såg han på det här livet. Och så är det här livet i verkligheten. För om du kollar relativt, tiden i nästa liv, den är oändlig. Khalidina fiha abadan, eller hur? Och vad är 60, 70, max du lever 120 år i evigheten? Är det någonting att ens nämna? Är det ens en droppe i havet? Nej, wallahi, det är ingenting. Så wallahi, dum är personen som säljer sin plats i paradiset för en plats i detta liv eller för någonting förbjudet i detta liv. Vi säger inte att det är haram att njuta av det världsliga livet, men vi säger att det inte ska vara människans prioritet. Så som profeten alaihi salatu wassalam också sa i dua: Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina. Ja Allah, låt inte detta liv vara yani det viktigaste, det största vi tänker på, utan låt paradiset vara vårt mål igen. Men låt oss inte distraheras av att bara tänka och sträva efter det världsliga livet. Utbildning och karriär och framgång och hus och villa och fin bil och hit och dit och massa guld och kändiskap. Wallahi, det här är ingenting. Inget av detta kommer följa med dig i graven. Eller hur? Utan låt din största fokus vara på nästa liv. Och det här ska inte bara vara tomma ord vi säger. Att wallahi, paradiset är viktigare för mig och det viktigaste för mig och dunia inte är viktigt för mig. Men om man ser människan i prioriteringen här i livet, så ser man att hans agerande tyder på motsatsen. Är det inte så? Hos många av muslimer, بَلْتُؤْثِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا, som vi har sagt i versen tidigare, att ni föredrar det världsliga livet, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, men det kommande livet är bättre och bestående. De flesta av människor, majoriteten av folk, föredrar det världsliga livet, prioriterar det världsliga livet. Och få är de som prioriterar det kommande livet. Och hur prioriterar man det kommande livet? Med sitt agerande. Med att salah är viktigare än att pengar är viktigare än det ena och det andra. Salah är viktigaste, eller hur? Att lära sig sin din är viktigaste. Att göra alla nöjda är viktigare än att göra människorna nöjda. Och så vidare och så vidare. Det här är tecken och bekräftelse på att man har prioriterat rätt saker. Tayyib. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah subhanahu wa ta'ala säger: och din Herre ska ge dig så att du blir nöjd. Yani i detta kommande liv som är bättre. Så kommer din Herre ge dig så pass mycket att du blir nöjd. Yani då säger Ibn Kathir att du kommer att få så pass mycket att du blir nöjd. Yani det som Allah har förberett för dig kommer att göra dig nöjd. Och från de saker Allah subhanahu wa ta'ala har förberett är Al-Kawthar. Al-Kawthar, inna a'tainaka Al-Kawthar. Denna flod som profeten alaihi salatu wassalam kommer att få i paradiset. En flod vars, yani källa, börjar under Allahs arsh. Ett vatten som är vitare än mjölk, sötare än honung, doftar bättre än misk, kallare än snö. Mashallah, denna flod vars koppar är mer än antalet stjärnor i himlen. Dess botten är av smaragder och ädelstenar och rubiner. Subhanallah. Må Allah ge oss från denna flod. Amin. Och det är från denna flod som Al-Hawd kommer att fyllas på domedagen. Där de troende kommer att få dricka. Må Allah göra som dem också. Amin. Så Allah kommer att ge dig det som gör dig nöjd. Så du kommer att få Al-Kawthar. Och du kommer att få, och då säger också här Ibn Uthaymin, att Allah kommer att ge dig så pass mycket att du blir nöjd. Yani det börjar redan i detta liv. När det kommer till Koranen, när det kommer till uppenbarelsen, när det kommer till vägledningen, så kommer du att få så pass mycket att du blir nöjd. När det kommer till seger, när det kommer till erövring, när det kommer till antalet följare, du kommer att få så pass mycket att det gör dig nöjd. Och vad som kommer att ske i nästa liv, allt från domedagen till att du kommer att få shafa'a, du kommer att få al-maqam al-mahmud, den högsta platsen, och sedan kommer att få den absolut högsta platsen i paradiset. Så du kommer att få vad som gör dig nöjd. Och Ibn Kathir nämner här en athar från Abdullah ibn Abbas som han säger är autentisk. Där Abdullah ibn Abbas säger att profeten alaihi salatu wassalam fick se de erövringar, de vinster som den muslimska umman skulle göra efter honom. Vilket gjorde honom nöjd. Tayyib. Då uppenbarade Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Och din Herre kommer att ge dig så pass att du blir nöjd. فَأَعْطَاهُ فِي الْجَنَّةِ أَلْفُ قَصْرٍ. Så han gav honom efter detta 1000 slott i paradiset. Och i varje slott vad man kan önska sig av tjänstemän och fruar. Mashallah. Och Ibn Kathir säger att det här är autentiskt och någonting som Abdullah ibn Abbas inte skulle ha sagt utan att han har hört det från yani uppenbarelsen. Så Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ge profeten Muhammad alaihi salatu wassalam 1000 slott i paradiset. När vi säger slott, det är inte så här något miskin slott som finns i detta världsliga liv. Det är någonting som är överallt vad man kan föreställa sig. Slott som är tusentals kilometer breda och höga. Med tusentals dörrar. Vissa slott är gjorda av en enda ihålig pärla. Subhanallah. Och där i finns allt vad du kan önska dig. Och i Jannah finns allt vad man kan önska sig. För gemene man som går in i paradiset. Det finns det som inget öga har sett, inget öra har hört och ingen människa kunnat föreställa sig. Och den sista mannen i Jannah, han får som denna dunja 10 gånger. Och allt han kan önska sig. Han tror att han har den bästa platsen i Jannah. Vad tror ni då att profeten Muhammed får alaihi salatu wassalam? Ja? Kan ni kallas det? Går inte föreställa sig. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala efter den här versen: Alam yajid kayatiman fa awa. Fann han dig inte faderslös och gav dig skydd. Allah subhanahu wa ta'ala börjar här att nämna vissa av alla de stora gåvor han gav till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah fann honom faderlös och gav honom skydd. Och då säger här Ibn Kathir att Allah subhanahu wa ta'ala här börjar att räkna upp många av de ni'am, välsignelser som han gav till profeten alayhi afdalu salatu wassalam. Den första av dem är denna gåva, att han fann honom faderlös och gav honom skydd. Då hans far dog, då han fortfarande var i hans moders mage. Hans fader dog, då han fortfarande var i sin moders mage. Och hans mor, Amina bint Wahb, dog då han var 6 år gammal. Och sedan hamnade han under förmyndarskapet av hans farfar Abdul Muttalib i 2 år. Och han dog också vid 8 års ålder. Och sedan tog hans farbror Abu Talib hand om honom tills det att han dog. Yani, tills det att profeten alayhi salatu wassalam blev 40 år och fick profetskapet. Och även då fortsatte han att skydda honom. Trots att han inte accepterade islam. Och han säger Ibn Kathir att det här är qadar Allah. Det här är något som Allah har bestämt. Att Allah subhanahu wa ta'ala kan skydda en troende person, till och med en icke-muslim. Allah hade bestämt att den här personen ska vara skyddad. Yani under hela hans uppväxt kan någon ta hand om honom. Så det blev till och med en icke-muslim som tog hand om honom. Innan han blev muslim och efter att han blev muslim. Men när, som Ibn Kathir säger, Abu Talib sen dog, började problemen. Och det var då Quraysh försökte att till och med till slut mörda profeten Muhammad a.s. Och det var då han utvandrade till Medina. Och där återigen skyddades han av Al-Ansar. Som yani, skyddade honom i vått och i torrt. Men i stred för honom och offrade allting för honom. Alihi salatu wassalam. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala i versen efter detta. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. Och han fann dig vilsen och ledde dig rätt. Allah fann dig vilsen och ledde dig rätt. Många av Ahlu Tafsir nämner här, vilse betyder här ovetande och okunnig om Allahs uppenbarelse. Den kunskapen om islam. Namn, profeten alaihi salatu wassalam, han var på fitra. Han var på den naturliga normen innan islam. Ni vet att han gick till grottan i Mekka och brukade försöka dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och vissa lärare som al-Baghawi säger att han försökte implementera profeten Ibrahims religion så gott han kunde. Men detaljerna om religionen, dess bestämmelser, kunskapen om Allah Azza wa Jal, hans egenskaper, kunskapen om nästa liv, kunskapen om hur dyrkan ska utföras och så vidare, den hade han inte. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Allah lärde dig vad du inte visste och Allahs nåd över dig var stor. Och som här Ibn Kathir nämner, också وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Att vi uppenbarade till dig, ja Muhammed, en själ från oss. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ. Du visste tidigare inte, innan uppenbarelsen, vad boken eller vad tron var. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. Men vi gjorde den till ett ljus, med vilket vi vägleder vem vi vill av våra tjänare. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Och du, ja Muhammed, vägleder till Allahs raka väg. Så Allah nämner i den här versen att du innan uppenbarelsen inte visste detaljerat vad al-kitab wal-iman, vad boken, dess bestämmelser, dess lagar är. Och inte heller vad tron och dess förgreningar och detaljer är. Så han var ovetande. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. Så han fann dig vilsen och vägledde dig, gärna med kunskap. Och gjorde också sedan honom till en person som vägleder andra, bi-idhnillah. Så han fick el-huda och han blev en person som också vägleder andra. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Och han fann dig behövande och gjorde dig oberoende. Och då säger Ibn Kathir, yani Allah fann dig fattig, du hade många barn och han gjorde dig oberoende yani oberoende från alla andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger Ibn Kathir, så Allah subhanahu wa ta'ala enade för profeten Muhammad alaihi salam tillståndet av att vara fattig och tålmodig och tillståndet av att vara rik och tacksam. Salawatullahi wa salamu alaihi. Profeten alaihi salatu wassalam genomgick perioder och faser i sitt liv av fattigdom. Men Allah azza wa jal gjorde honom rik och gjorde honom oberoende. Där han inte längre skulle vara i behov av andra. Utan Allah azza wa jal var den som gav honom mat på bordet och tak över huvudet. Utan att han skulle behöva fråga någon. Och att Allah subhanahu wa ta'ala gjorde honom agna, rik eller oberoende kan här ha två innebörden. Det kan vara innebörden att det är yani bild, vad säger man, bokstavligt talat, det handlar om pengar, mat och det man behöver för sitt uppehälle. Okay? Att Allah gav honom det han behöver. Och det kan också handla om att Allah subhanahu wa ta'ala gav honom al-qana'a. Al-qana'a på svenska är att vara nöjd med vad Allah har givit en. En person kan vara rik, kan ha det bra ställt, men kan vara väldigt otacksam, kan vara väldigt girig och kan känna att personen har, känner att jag har ingenting, jag vill ha mer. Det jag har, det är ingenting, det är inte värt någonting. Fast han har mycket pengar. Den här personen är egentligen fattig, eller hur? Och en person kan ha måttligt. Han har en simpel lön, han tjänar 17, 18, 20 000 efter lön. Så är det alhamdulillah. Han har mat på bordet, han är tacksam. Eller hur? Och då nämner här Ibn Kathir två viktiga hadither som jag vill att ni ska lägga på minnet. Den första är hadithen där profeten alaihi salatu wassalam sa: "Laysa al-ghina an kathrati al-arab, innama al-ghina ghina al-qalb." Han sa att rikedomar är inte att äga mycket saker. Det är inte mycket ägodelar, utan det är att vara rik i själen, ghina an-nafs. "Laysa al-ghina an kathrati al-arab." Din rikedomar mäts inte med yani ägodelar, materialistiska saker. Utan rikedomar är att vara rik i sitt hjärta. Subhanallah. Det är den sanna rikedomen. Att vara nöjd med det Allah har givit en. Det är al-qana'a. Och det är den sanna rikedomen. Och den andra hadithen han nämner, som också handlar om detta, som finns i Sahih Muslim, hadith Abdullah bin Amr. Där så säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Allahu akbar. Väldigt vacker hadith. Qad aflaha, framgångsrik. Vinnare är personen som accepterat islam, underkastat sig Allah. Han har fått tillräckligt och är nöjd med det Allah har givit honom. Yani Allah akbar. Här definierar profeten alaihi salatu wassalam al-muflih. Vem är den framgångsrike? Och al-falah är ett av de mest omfattande orden på framgång. Okej? Okay? Du kan säga faiz, du kan säga rabih och så vidare. Olika ord på arabiska som nämns i Koranen och Sunna. Men just muflih, att yani al-falah, qad aflaha al-mu'minun. Det här ordet, det är tungt. Yani det är vinnare, den största vinsten. Vem är den största vinnaren och framgångsrika personen? Den som har de här egenskaperna. Aslam, han accepterat islam. Allah gav honom gåvan av islam. Han accepterar den och försöker leva efter den. Och två, Allah gav honom tillräckligt. Inte Allah gav honom massor. Allah gav honom tillräckligt. Och han är nöjd med det Allah har givit honom. Subhanallah. Idag ser vi att många människor mår psykiskt dåligt för att de jämför sig själv med vad andra har. Eller hur? Och till och med någon av icke-muslimerna, någon känd filosof, någon sa att typ moden till olycka är jämförelsen. Ja, det är grunden till all olycka. Till, vad kan man säga, psykisk ohälsa. Att jämföra sig själv med andra. Och det här är extra tydligt och synligt idag med sociala medier. Ja, du ser 24-7 någon som ser bättre ut än dig. Någon som har finare, vackrare kropp än dig. Någon som har finare hus än dig och finare barn än dig. Och det ena och det andra. Ja, det är i folks ögon igen. Är det inte så? Så man jämför sig. Och sen tänker man, jag har inte. Jag har mindre. Men så är det inte fallet. Allah gav dig islam. Allah, du har mer än dessa människor. Är det inte så? Det viktigaste, största gåvan som finns. Och profeten alaihi salatu salam har lärt oss att vi ska inte gå den här vägen. Han sa: kolla på den som har det sämre än dig. Kolla inte på den som har det bättre än dig. Kolla på den som har det sämre än dig. För det kommer att hjälpa dig att uppskatta Allahs gåvor över dig. Och alla i det här rådet, det är, man känner, en grundpelare i psykologi. Det är välbefinnande. Kolla inte på den som har det bättre än dig. Jämför dig inte med den personen. Kolla på personen som har det sämre än dig. Ja? Ja, ni kollar inte på personen som bor i ett slott. Kolla på personen som bor i en kartong på vägen. Personen som letar sin mat i sopor. Jämför dig med den personen. Jämför dig med personen som är sjuk. Läggat på en säng. Handikappad, förlamad. Rörelseförhindrad i år efter år. Matas med ett rör i halsen, jag vet inte vad. Jämför dig med den personen. Kommer du inte, ska du inte vara tacksam? Wallah, har du rätt att komma och vara otacksam till Allah subhanahu wa ta'ala? Inte ditt kylskåp fullt? Är det inte det? Kan du inte gå till affären och köpa exakt vad du vill? Kan du minnas en dag du gick och la dig hungrig? Kan du minnas en dag du gick och la dig och inte hade tak över huvudet? Wallah, var tacksam. Så Allah subhanahu wa ta'ala gjorde honom rik. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Och vad beträffar den föräldralösa, så ska du inte förtrycka honom. Yani du, ja Rasulullah, var också föräldralös. Så Allah subhanahu wa ta'ala tog hand om dig, så förtryck inte de föräldralösa. Utan behandla dem väl. Och var vänlig mot dem. Och han nämner Imam Sa'di att du ska behandla de föräldralösa så som du önskar att folk ska behandla dina barn då du har dött. Logiskt, eller hur? Och det här är också en generell, yani i princip inom god karaktär. وَنْ تَأْتِيَ إِلَى النَّاسَ أَلَّذِي تُحِبُّ وَنْ يُؤْتَ إِلَيْكَ. Väldigt vacker hadith i Sahih Muslim. Där säger profeten al-Ali-Fatah-Salam att du ska bemöta andra eller behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Och där finner vi också i Bibeln ett känt citat här. Du ska behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Vad är logiskt, eller hur? Du vill att folk ska respektera och ta hand om dina barn om du skulle dö. Ta då hand och respektera andras barn. Och de här föräldralösa barnen är barn som växer upp utan föräldrar. Kanske ibland på gatan, ibland är det föräldrar hem, de är utstötta. De saknar den här kärleken. Yani, de är i behov av någon som är vänlig mot dem. Och islam har kommit med just att betona det här. Ta hand om de föräldralösa barnen. Försörj dem, ta hand om dem. Yani, klappa dem på huvudet. Nämns i vissa hadither. Sätt dem i ditt knä. Håll dem nära till dig. Yani, ta hand om de här barnen. Och gör du det, kommer du vara så här med profeten al-Islam i Jannah. Tillsammans med honom i paradiset. Allah akbar. Så stöt inte bort dem. Var inte grov eller hård eller taskig mot de föräldralösa barnen. Vilket folket i jahiliya i den förislamiska tiden var. Men islam kom och beordrade med motsatt. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Och den som ber dig om något ska du inte avvisa. Den som ber dig om något ska du inte avvisa. Här finns det två olika tafsir. Yani en person som kommer och frågar dig om islamisk kunskap ska du inte avvisa. Du ska inte vara hård och sträng mot den här personen. Utan du ska besvara den här personen och ge honom den kunskapen han frågar om. Sa'il kan också betyda tiggare. Yani det betyder frågare på svenska, kan man säga. Sa'il, person som frågar. Men fråga kan ju vara kunskap, och det kan också vara att man frågar om pengar. Eller frågar om någonting att äta eller vad det kan vara för något. Så versen kan också betyda, och vad beträffar tiggaren så neka honom inte. Men var inte hård mot honom. Tala inte i hårda ordalag med tiggaren. Utan tala vänligt till honom. Och då nämner många av Ahlul Tafsir. Genom antingen ger du honom det du kan. Och kan du inte, så ska du åtminstone ge honom vackra ord. Eller tacka nej, eller vad kan man säga? ursäktar dig med vackra och fina ord. Är du med? Eller du ger, men om du inte har någonting att ge, så åtminstone ursäkta dig själv med vackra och fina ord. Och var inte hård och sträng mot den här personen. För Ibn Uthaymin, han säger att profeten Ali-Sat-Oslam har en position över folk. Som han är hård och sträng mot folk, skriker på folk och så vidare, det kommer att sätta spår hos människorna. Eller hur? Och han säger generellt så är det. Att om någon som är starkare, mäktigare än dig, gärna höjer rösten mot dig, höjer handen mot dig, det är starkt. Förstår ni? Så personen måste tänka. Och han säger att samma sak gäller också en alim, en person som har kunskap. Det här versen är inte bara för profeten Ali-Sat-Oslam. Det gäller också alla som frågar om islamisk kunskap. Du ska inte vara en översittare. När folk kommer och frågar, stick, och vem är du? Och jag ska inte svara och så vidare. Visst, kan du inte det här? Är du dum eller liknande svar? Utan du ska vara vänlig. Och le mot personen, svara till personen. Ha hikman med personen. Försöka att förstå dig på personen och få personen att känna sig viktig och så vidare. Kolla på personen när han talar, lyssna på personen när han talar, avbryt inte personen och så vidare. Det här är också något som faller in under den här versen. Som Imam Sa'di nämner. Att ulema måste besvara folk när de frågar. Och då nämner Uthaymin undantaget av vad? En person som kommer och ställer islamiska frågor för att göra problem. Du vet att han är en problemmakare. Han ställer en fråga för att göra fitna. Han kommer till dig och sen, du vet att han ska gå till någon annan och berätta det du sa. Den här personen sätter honom på plats. Där kan du vara hård. För det handlar inte om det här. Utan det här handlar om en person som vill lära sig. Den personen ska du vara vänlig till. Okej? Wa amma sa'ila fala tanha. Och samma sak här. Kolla. De lärde nämner här att Allah subhanahu wa ta'ala nämner tre gåvor som profeten fick alaihissalam. Den första var här att Allah tog hand om honom och skyddade honom då han var föräldralös. Och då säger Allah här, och var då inte hård mot de föräldralösa. Allah fann dig vilse och han lärde dig. Om en person kommer och frågar om kunskap, lär honom. Är på samma sätt som Allah lärde dig, lär också den här personen. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّهِ. Och gällande din herres gåvor, välsignelse, så ska du berätta. Du ska berätta om de gåvor som Allah subhanahu wa ta'ala har givit dig. Yani, det här kan också betyda två saker som Ibn al-Qayyim nämner. Det kan betyda berätta om de gåvor Allah har givit dig. Yani, gåvan av att Allah tog hand om mig då jag var ung. Jag var föräldralös. Allah subhanahu wa ta'ala vägledde mig och gav mig uppenbarelsen. Allah lärde mig vad jag inte visste. Allah gav mig rikedom efter fattigdom. Allah gav mig al-qana'a. Allah gav mig dessa gåvor. Tala om dem. Och det här är också en beordring till oss muslimer. Att vi ska tala om Allahs gåvor. Och vissa av de lärda nämner här att man ska tala om dem generellt. Säg alhamdulillah över de gåvor vi har fått. Alhamdulillah över hälsan. Alhamdulillah al-islam. Och så vidare. Och man kanske inte behöver gå in på detaljer specifikt. Att du går och säger till folk, alhamdulillah, jag fick en ny mobil. Nej, utan yani, om det finns ett behov för någonting, kan jag säga, alhamdulillah, Allah gav mig, mashallah, en bil som jag kan nyttja till att göra khair, jag kan göra da'wa och så vidare. Jag slipper ta bussen. Alhamdulillah, det är ni'ma från Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns en nytta i att tala om en specifik ni'ma, så gör det. Men annars ibland man kanske ska vara försiktig med att tala om specifika gåvor, för som du har nämnt i hadithen, att man söker skydd i sina ambitioner och så vidare med att dölja ens gåvor för att gåvorna har något som avundas dem. Att det finns alltid någon som avundas det goda man har fått. Och därför ibland det dummaste man kan göra är att lägga ut sitt privata liv på sociala medier. Ens mat och ens barn och ens kläder och ens utseende, jag vet inte vad. Det finns någon som avundas. Och den som avundas kanske ger personen onda ögat, kanske ibland tar till något fysiskt våld för att ta den här gåvan från personen. Kanske börja ljuga om personen och så vidare. I avund. Dölj dina gåvor. Men alhamdulillah, du litar på personerna. Det finns en nytta med att tala om Allahs gåvor. Gör det. Och generellt kan man alltid tala om Allahs gåvor. Så alhamdulillah, Allah heter så mycket gott. Eller hur? Alhamdulillah, Allah gav oss till muslimer. Alhamdulillah, Allah gav oss mat på bordet. Alhamdulillah, Allah gav oss hälsa. Och så vidare. Det här är en tafsir av en ni'mah. Att du ska tala om de gåvor Allah har givit dig. Okej? För att också påminna sig själv och andra. En annan tafsir är att du ska وَأَمَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Att du ska sprida vidare. Du ska tala om den ni'man Allah har givit dig, vilket är uppenbarelsen. Yani حَدِّثْ. Berätta för folket den uppenbarelsen Allah gav dig. Det är också en tafsir på versen. Är ni med? Och det här... Precis. Och det här kommer som svar på den tredje gåvan. Att Allah fann dig behövande och gjorde dig oberoende. Taib. Folk är också behövande. Gör dem också oberoende genom att sprida vidare budskapet till dem. Är ni med? Mashallah. Så en väldigt, väldigt vacker sura som tar upp alla dessa gåvor, välsignelser. Och också är en tankeställare till oss muslimer. Att vi ska vara människor som inte är hårda och stränga mot andra. Vi ska vara människor som är generösa och delar med oss. Jag glömde. Yani var inte hård eller sträng när du avvisar tiggaren. Profeten Muhammad a.s. hur levde han efter den här versen? Och vi vet ju att han var ett levande exempel på Koranen. Som Aisha sa. Kana khuluquhu al-Quran. Hans karaktär a.s. det var Koranen. Taib. Anas radiyallahu anhu sa att profeten sallallahu alaihi wasallam aldrig i islam frågades om någonting och svarade nej. Aldrig frågades om någonting och svarade nej. Aldrig någonsin sa han nej till personen. Kan ni tänka er? Och ibland hade det svårt. Och de gav det sista de hade i sitt hem. Han tyckte inte om att spara saker till morgondagen. Alihi sallallahu alaihi wasallam. Aldrig sa han nej, subhanallah. Och till och med det finns en hadith där han nämner, och den är sahih enligt Al-Albani, att om en tiggare kommer hem till dig och tigger och du inte har någonting, han sa du ska ge till personen, du ska ge om en tiggare kommer. Och då säger sahabin, om jag inte har någonting, han sa ge även om det skulle vara en bränd hov. Ni vet djuret, det som vi kallar för naglar, det kallas hov. Om det skulle vara en bränd hov, ge den. Gärna det sista som finns. Du kan tänka dig att du äter inte ens det på köttet. Men han vill här säga att ge, om det vad det än må vara, ge någonting. Säg inte nej, jag har inte. Ge en brödbit, ge en krona, ge någonting. Subhanallah. Försök att alltid, eller aldrig säga nej till en person som tigger. Okej? Okay? Och har du inte någonting, hänvisa till någon som har. Eller gör dua för personen. Eller säg kom tillbaka imorgon, eller jag kan hjälpa dig, jag kan fixa. Och i värsta fall, yani, tyvärr jag har inte jazakallah khair, må Allah ge dig någonting bättre, må Allah försörja oss och så vidare. Jag talar vackra fina ord till personen, inshallah och ta'ala. Taib, vi går vidare till nästa sura, sura till Sharh, sura 94. Och den här suran är bara 8 verser. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala efter Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadra. Har vi inte öppnat ditt bröst åt dig, ja Muhammed? Alam nashrah laka sadrak. Och då säger här Ibn Kathir, yani vi har öppnat, expanderat ditt bröst och vi har lyst upp ditt bröst. Waja'alnahu fasihan rahiban wasi'an. Och vi har gjort ditt bröst, yani öppet, stort, vidgat. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ أَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Allah säger att den som han vill vägleda, Allah kommer att, den Allah vill vägleda kommer han att öppna hans bröst för till islam. Och det här uttrycket används kanske inte på svenska. Att öppna ett bröst, att ha ett öppet bröst, att ha ett vidgat bröst. Och det är som Uthaymin säger, det är inte bokstavligt talat, utan det är metaforiskt talat, bildligt talat. Att en person som blir muslim har inte en större bröstkorg, utan det betyder att man mår bättre inombords. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner också motsatsen i Koranen. Och det är diq as-sadr. Yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Yani att Allah subhanahu wa ta'ala trycker ihop hans bröst. Alltså han känner sig yani obekväm, deprimerad. Så som att han steg upp i himlen. Som Allah nämner i Koranen. Yani en person, ni vet, han får svårt att andas ju högre upp man kommer. Därför när folk går upp på den högsta berg, de måste ha yani, luftgas, eller vad heter det? Syrgas. Ja, för att kunna andas. Och samma sak folk som är i flygplan och så vidare. För man kan inte andas där. Så en människas bröst känns trångt då han stiger upp. Men människan, mashallah, som accepterat islam är en person vars bröst Allah vidgas för islam. Och det symboliserar då den här lyckan, det här välbefinnandet, glädjen. Man finner acceptansen också, som de lärde sig. Acceptansen till att acceptera och implementera vad Allah azawajal har uppenbarat. Det är skillnad från förnekaren som har dhiqa sadr. Men allting är svårt och jobbigt och komplicerat för personen. Och vi kommer tillbaka till den här punkten inshallah. Alam nashrah laka sadrak kan också här betyda, enligt Ibn Kathir, det omfattar också det metaforiska och omfattar också då änglarna kom till profeten alaihi salatu wassalam som barn och öppnade hans bröstkorg. Ni känner till hadithen. Då han var hos kvinnan som ammade honom ute på landet och han lekte med barnen, jag vet om han var 4 eller 5 år, så kommer 2 änglar i skepnaden av människor, tar honom och har med sig en skål av guld fylld med zamzam. Och de öppnar hans bröstkorg, tar ut hans hjärta och tvättar hjärtat och tar bort en svart klump och kastar den. Och så säger änglarna, det här är satans, shaitans, en i, vad kan man säga, chans att manipulera det. En i, det här är satans del i människan. Typ den tog de bort. Men hans hjärta är helt rent, tvättat, skinande, glänsande. Och satte tillbaka hjärtat och sen sydde de. Och barnen, de sprang till Halima och säger, Mohammed är dött, han är död. Och de kommer tillbaka och finner honom levande, men han är helt bleken över den här händelsen som har hänt. Och då blir hon rädd och skickar tillbaka honom till hans mamma, som ni känner till i Sira. Men subhanallah, Anas bin Malik sa, man kunde se stygnen på hans bröst. Man kunde se stygnen på hans bröst, yani, när han var vuxen i 50 års ålder. Det har också en betydelse av versen, att Allah subhanahu wa ta'ala öppnat hans bröst, renat hans bröst. Det finns ingen människa som har ett renare bröst, renare hjärta än profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa wada'na 'anka wizrak. Och vi har tagit bort din börda. Wa wada'na 'anka wizrak. Och vi har tagit bort din börda, yani förlåtit dig för tidigare synder och allt som har skett innan du gavs profetskapet. Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att Allah azza wa jalla avlägsnat alla synder från profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Som då Allah säger, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. För att Allah ska förlåta dig för dina gångna och kommande synder alaihi salatu wassalam. Allazi anqadha dhahrak, som tyngde din rygg. Men Allah tog bort de här synderna som tyngde din rygg. Nå, här finns en fråga som diskuteras. Och det är ismatun nabi alayhi wasallam. Profetens felfrihet. Begår han en synder? Finns det en synder att förlåta? Självklart innan islam har det hänt felsteg. Han visste inte, Allah vägledde honom. Efter islam, det har inte skett synder medvetet. Och om någonting skett, är det ijtihad och det är mindre saker. Okej? Och de lärda säger att profeter, generellt, alla profeter, är skonade och friade från synder som skulle kunna göra att de kritiseras. Eller att man misstror dem i deras profetskap. Så som lögn. Jag är ingen profet är känd för att ha ljugit. Alla profeter var ärliga innan profetskapet och efter profetskapet. Ärlighet, pålitlighet. För att om en person är opålitlig, oärlig och lögnaktig och sen kommer och säger jag är profet, vad blir reaktionen? Du ljuger, eller hur? Du har ljugit förut, du ljuger nu. Men om reaktionen är, som den var i Mekka, att han var Sadiq al-Amin, och när han kommer och säger, skulle ni tro på mig? De säger, vi har aldrig tvivlat på dig. Vi kommer alltid tro på dig. Och då säger han att han är profet och det förnekar de honom. Men i alla fall, yani, de visste att han var ärlig. Sadiq al-Amin. Så profeter gör inte någonting som skulle kunna sänka på deras värdighet. Som zina, stöld och ljuga och mord och liknande saker. Såna här saker har de inte gjort vare sig innan islam eller efter islam. Okej? Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner då här att han vidgade hans bröst. Och han tog bort hans synd. Och han lyfte hans börda från ryggen. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Och vi har upphöjt ditt namn åt dig. Vi har upphöjt din status och ditt namn. Och här nämner Ibn Kathir från Mujahid. Vad menas med att Allah har upphöjt profetens namn, alaihissalam? Han säger att Allah subhanahu wa ta'ala, när han nämns, så nämns profeten tillsammans med Allah. Men i vilken upphöjning är högre än denna? Att när en person ska bli muslim, det räcker inte med att han säger ashhadu an la ilaha illallah, då är han inte muslim. Han måste säga wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Eller hur? Takmila. I adhan. Du kan inte göra adhan utan att vittna om att han är Allahs sändebud. Tänk er, 1440 år, varenda dag, så har folk gjort adhan och kallat ut Allahs namn och sedan profetens namn, alaihissalam, över den muslimska världen. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Varenda bön, bönen accepteras inte utan att du nämner profetens namn och sänder salat och salam över honom. Eller hur? وَأَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. Din bön är batil, oaccepterad, om du inte nämner profetens namn i bönen, alaihissalam. Din dyrkan är inte accepterad om den inte uppfyller två villkor. Uppriktighet och att den är i enlighet med profetens sunna, alaihissalam. Ja? Har alla inte upphöjt hans namn? Subhanallah. Och sen nämner de lärda, alla har upphöjt hans namn med att han är också den mest älskade människan som gått på jorden. Men efter Allah subhanahu wa ta'ala finns det ingen som de troende älskar så som Muhammad alaihissalam. Eller hur? Finns inte. Fram till domedagen. Det har inte funnits, det kommer inte finnas. Är det inte så? Till och med vissa kuffar. De sa, vi har sett kungar, vi har sett det ena och det andra. Vi har aldrig sett en person som folk respekterar som den här mannen. Finns inte. Subhanallah. Allah har upphöjt hans namn i det kommande livet. På domedagen. Han är Sayyid Waladi Adam, den högsta människan. Han kommer att ha al-maqam al-mahmud, al-shafa'at al-udma. Men ingen människa har en högre status än honom. Alayhi salatu wassalam. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala tre saker. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala vidgade hans bröst, tog bort hans synd och upphöjde hans namn. Ibn Qayyim nämner här subhanallah en otroligt grym lärdom. Han säger att de här belöningarna är inte unika för profeten alayhi salatu wassalam, utan hans följare har också en del av dem. Okej? Beroende på hur mycket de följer profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Okej? Så han säger Ibn Qayyim, yani om en person, ju mer en person följer profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, ju öppnare bröst kommer han att ha. Yani ju lyckligare kommer han att vara. Ju mindre synder kommer han att ha och ju mindre last kommer han att ha på ryggen. För synderna är här lasten personen har på ryggen. Okej? Så han säger att ju mer en person följer profeten Muhammad alaihissalam, ju mer kommer han ha av dessa egenskaper. Men folk är olika. Men vissa, alltså om du, mashallah, följer honom till max, du kommer ha sånt stort, öppet bröst. Du kommer vara syndfri och du kommer inte ha någon last som du bär på. Subhanallah. Och så säger Ibn Qayyim om motsatsen. Men ju mer en person trotsar profeten Muhammad alaihissalam, ju mindre kommer han ha av dessa egenskaper. Hans bröst kommer att vara stängt, yani hårt, trångt. Kommer känna sig instängd. Hans synder kommer att vara många. Och hans last på ryggen kommer att vara tung. Och han säger Ibn Qayyim att de här tre, de är samlänkande. Hur? Han säger för att synder ger dig diqa sadr. Yani det gör dig att ditt bröst känns trångt. Yani du mår inte bra, du känner dig ensam, tom, inombords. Allt känns bara trångt och dåligt och svårt och så vidare. Känner det instängd. Ja? På grund av synderna. Och synderna är också en last. Som också leder till detta. Att du känner dig tung. Och dyrkan känns svårt. Han säger Ibn Qayyim att en person som har ett trångt bröst, han kommer att ha svårt att dyrka Allah. För hjärtat färdas inte till Allah subhanahu wa ta'ala. Och personen har den här lasten av synder på ryggen. Och han jämför honom med en resande person. Hur ska en person som bär en tung last på ryggen kunna färdas snabbt till sin destination? Tänk dig om du bär en väska på 40 kilo och du ska gå till, inte vet jag, till Göteborg eller någonting härifrån. Det kommer vara omöjligt nästan, eller hur? Du kommer färdas långsamt, det kommer vara svårt. Om du ens kan färdas. Det kanske får dig att krascha och ramla ihop. Och samma sak är det med synder. Synder är en last på ryggen som försvagar dig som människa. Som förhalar din färd till Allah subhanahu wa ta'ala. Gör att du går långsammare till Allah azza wa jalla. Och därför så ska man ständigt göra toba. Ångra sig för sina synder. Göra istighfar så att den här lasten tas bort. Och Ibn Qayyim han nämner här subhanallah. Allah talar, eller Ibn Uthaymin, Allah talar här om profeten alaihi wasallam. Inga synder nästan. Allah tog bort hans synd, tog bort hans last som var jobbig för honom. Vilken last om vi jämför med oss? Vilken last har vi? Subhanallah. Men hur mycket bär inte vi på ryggen? Men borde inte vi vara måna om att försöka bli av med den här lasten? Eller hur? Subhanallah. Allahu akbar. Så, och han säger också det här. Vissa av salaf, sahaba radiyallahu anhum, de brukade se synden som de begått som ett berg över sig. Just när han talar om det här med last. Hur allvarligt man ser på synden. Att sahaba såg en synd de hade gjort som ett berg över sitt huvud. De var rädda för att det skulle krossa dem när som helst. Är så rädda var de för syndernas konsekvenser och straffet för synden. Och så sa sahaba, men folk idag de ser synden som en fluga. Bort. Det är ingenting. Allah måste ha syndare, stora synder på morgonen och bortglömda på kvällen. Det är inte så man ska vara. Utan synderna ska man se allvarligt på och man ska ständigt göra toba. Ångra sig för sina synder. Så subhanallah en grym färg där. Här, att den här versen, att Allah subhanahu wa ta'ala öppnade hans bröst, tog bort hans börda och höjde hans dikir, höjde hans rykte, hans nivå, hans status. Gäller också för muslimer. Och jag glömde tala om det här sista. Och det också den tredje. Att personen som lyder profeten Muhammad a.s. kommer att må bra, kommer att ha lätt bagage, lätt last och kommer att få ett högt rykte. Bli älskade av människor. Folk kommer att tala gott om personen. Och syndaren, motsatsen. Han är ju den här personen som det är den onda cirkeln. Synderna leder till att man mår dåligt. Synderna leder till att man har tungt på ryggen. Och sen orkar man inte göra mera goda gärningar. Och då kanske man syndar och så vidare för att försöka må bättre. Och det blir bara värre och värre och värre. Och han får utöver det också ett dåligt rykte. Sämsta rykte. Syndaren har det sämsta ryktet hos människor. Den som är minst ogillad av alla människor. Han nämner också Ibn Kathir att Allah subhanahu wa ta'ala höjde hans rykte genom att alla profeter från den första till den sista de avlade en mithaq, ett lufte hos Allah azza wa jalla, att om profeten Muhammad alayhi salatu wasalam skulle komma så är ni skyldiga att följa honom. Ni måste tro på honom och följa honom. Som Allah har nämnt i Koranen, den här mithaq som alla profeter sa till sina följare. Att om den här mannen kommer så är det honom ni måste tro på. Inte det här också något som höjer hans status? Alihi salatu wassalam. Och därför är han ju också profeternas ledare. Laylat al-Isra wal-Mi'raj var han som ledde de andra profeterna i bönen. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَى إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَى. Ja, på varje svårighet följer förvisso lättnad. På varje svårighet följer förvisso lättnad. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala lovar här att svårigheter kommer att följas av lättnad. Alla kommer att underlätta efter svårigheter. Och enligt många lärda här, så språkligt betyder det att varje svårighet följs av två lättnader. För att, när det repeteras här, så är al-usr i bestämd form. Vilket tyder på att det är samma motgång. Men lättnad nämns i obestämd form, vilket tyder på att det är två olika lättnader. Och därför finns det här kända uttalandet från Salaf, att varje motgång följs upp av två lättnader. Och det här är som handlar om en viktig sak som vi muslimer alltid ska tänka på. Livet präglas av motgångar, eller hur? finns inget liv utan motgångar. Det är nästa liv. Det här livet är prövningar och motgångar. Men motgångar försvinner. De är inte för eviga. Ibland man tänker, den här dödar mig, den här krossar mig, jag kommer inte ta mig igenom. Den här knäcker mig. Men subhanallah, tiden går och det försvinner. Lycka kommer, eller hur? Har vi inte varit med om det? Du har inget jobb, du har inga pengar, du har hit och dit, problem och motgång, och sen subhanallah, allting ändras till det bättre. Så efter svårigheter kommer lättnad. Som Allah också säger, säger ju Allah ba'da usrin yusra, att efter svårighet kommer Allah att göra lättnad. Och profeten alaihissalam sa också, wa inna ma al-usr yusr, efter svårighet kommer lättnad. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, fa idha faraqta fansab wa ila rabbika farrab. Och när du är färdig, så sträva då flitigt, och till din Herre ska du sätta allt hopp. Yani när du, ja Muhammad alaihi salatu wasalam, är färdig med dina världsliga sysslor, arbete, yani sträva då i att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och sträva i att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala energiskt, pigg, med yani energi och styrka. Och dyrka Allah subhanahu wa ta'ala uppriktigt. Okej? Okay? Det är den vanligaste tafsir på den här versen. Och det är också en viktig sak för oss muslimer, avslutningsvis här. Den här balansen. Att när du får jobba, kämpa att vinna ditt uppehälle, kämpa att få din lön, att få din framgång, att få din karriär, whatever. Men låt också tiden efter den vara till Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? När du kommer hem från jobbet, du till Allah subhanahu wa ta'ala, gör någonting extra. Ni ber lite extra bön på natten, gör någonting extra, ni fasta dagen, du är ledig och så vidare. Så att det bara inte att det är dunja och sen när man är ledig, det är bara ha kul. Och sen religion, det är 1% av ens tid. Nej. Utan yani, dyrka Allah subhanahu wa ta'ala på din fritid. Och dyrka honom med uppriktighet. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yusuf.
Bara för att du snackade om det med att ta en yetim, alltså en orphan. Hur blir det när man adopterar någon föräldralös?
Jättebra fråga. Får man adoptera folk i islam? Eller får man adoptera barn i islam? Svaret är nej. Det är på arabiska, det heter tabenni. Adoption heter tabenni. Och vilket då betyder att det här blir ditt barn. Och det får ditt namn. Ditt familjenamn. Och du kallar honom för son, han kallar dig för far. Och ni har den här relationen som att det är ditt barn. Det här finns inte. Islam kom och upphävde detta. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger وَدِرُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ, att tillskriv dem till deras fäder. Och du får inte säga att de är dina barn. Och vad var det Zaid som kallades för Zaid bin Muhammad? Och så förbjödade alla detta. Han är inte din son, ja Mohammed, utan han är föräldralösa barn du tar hand om. Så alla kul här, man får ta hand om föräldralösa barn, men det är inte dina barn. Förstår du? Och samma sak där, är det en flicka, är du inte mahram till henne? Och är det en pojke, är din fru inte, han är inte mahram till din fru. Förstår du? Förutom om din fru skulle amma det här barnet, då blir han mahram. För då blir han din moder. Amen. Så att det finns en problematik där med att ta hand om föräldralösa barn i hemmet. Att ha ett hem för föräldralösa barn är en annan sak, men bor de hemma så blir det lite problematiskt där. Samma sak med syskonen och sådär. Allah. Amen.
Om man säger mamma och pappa till sina
svärföräldrar, ja, man får kalla andra än sin mamma och pappa för mamma och pappa. Det finns ju bevis på det. Det här med vi finner ofta det hos ulema och säger ja uladi, ja waladi, samahatul ab. Studenterna kallar sheikhen för fader till exempel. Så av respekt får man göra det. Det är tillåt. Men man menar inte det, alltså bokstavligt. Ja.
Får man be med handsprit? Eller är det nödvändigt?
Mycket bra fråga faktiskt. Och jag är förvånad att folk under denna pandemi inte har ställt den här frågan oftare. Och det är om man får be med handsprit. Och parfym, samma sak. Samma fråga. Handsprit innehåller alkohol. Parfym innehåller alkohol. Om den är så sprid. Och svaret är inshallah ja, det får man. För att det finns olika åsikter i frågan om alkohol. Är det nejis eller är det rent? Och alla är överens om att alkohol är, vad säger man här? Metaforiskt orent. Allah har nämnt i Koranen att al-khamr wal-ansab wal-azlam rijsun min amali shaytan. Allah säger att det är orent i Koranen. Det står i Koranen att alkohol är orent. Men då diskuterar man fråga, de lärda, vilken slags orenhet? Är det en metaforisk eller är det en fysisk, alltså en bildlig, vad säger man, bokstavlig orenhet? Och Allah alam, det som jag lutar åt är att det är metaforiskt orent. För till exempel alkohol nämns i den versen tillsammans med statyer. Om du rör en staty, måste du då tvätta handen? Är det nejis? Nej, det är metaforiskt. Alltså att dyrka statyer är orent. Det är orent att dyrka statyer, att tro på statyer och så vidare. Och samma sak där med alkohol. Allah alam. För det finns inga konkreta bevis på att alkohol skulle vara orent på det sättet. Förstår du? Allah alam. Så att det som är haram är att förtära alkohol. Men att ha det på kroppen utvändigt är inshallah tillåtet. Okej? Okay?
Gällande de här tyggarna som finns här i Sverige, speciellt utanför ICA och HP och i gallerier där går runt och tygger. Får man neka dem eller får man hjälpa dem?
Ja, om man gällande tiggare, får man neka de här tiggarna som finns i Sverige?
Nej.
Får man neka dem? Jag skulle säga ja. För att det är inte de som får pengarna. Du ser, de skjutsas ju av de här männen i den här bilen varje dag. Som kommer och kollar på dem. Och de här männen, de har sig, de har mobiler, de gör det ena och det andra, de har mobil. Pengarna hamnar hos dem. De utnyttjas, de här kvinnorna. Förstår du? Men om man verkligen skulle vilja hjälpa dem, ge dem mat. Ge dem inte pengar. Förstår du? Så att i det här fallet, vi vet att det är människohandel, de utnyttjas och så vidare. Jag skulle inte ge dem. Förstår du? Men vet man, du är i Rumänien, du, de här, han har fattat barn och försörjare, du får ge dem pengar. Det är inte fel. Jag bara säger att man ska inte stötta förtryck, förstår du? Alla. Kamal?
Ibland de där tycker de jobbigt, ja. Ibland vi träffar tycker utifrån dem, frågar, snälla, ge mig, och jag vet, ja, de här, det här är deras jobb. Ja. Det finns en tjej jag träffade henne, hon här i Slöja.
Ja.
Jag frågade mig första gången, jag såg henne gråta och sådär. Jag ger pengar. Sen efter en månad igen, jag träffar henne, hon grummar. Hon kommer igen och frågar mig. Ja, det blir jobbigt för mig. Hur har du pratat med dem på det här sättet? För amma säger det, förlåt dem här. Hur mycket?
Alltså man vet att de är bluff. Det finns i muslimska länder. Vi kommer till Saudiarabien. Han killen, han tar in handen, han gömmer den under thoben. Och så, han låtsas att han bara har en hand. Förstår du? Det är ligor som tigger. Ibland de catchar vissa, det var någon 30 000 på sig. Alltså de tigger jättemycket. Så om man vet att de är fake, att de är alltså, fraud, alltså, du ska inte ge dem pengar. Förstår du?
Men hur jag kan, de jobbar ibland, snälla, ge mig.
Och sen, du påminner mig om en sak, det fanns här förut för ett år sedan eller två år sedan. Tjejer med hijab, alltså inte romer, utan tjejer med hijab, som låtsades vara muslimer, de gick runt utanför alla moskéer och tiggde. Såg ni dem? De säger salam alaikum, jag behöver pengar och så vidare. De där, de var inte ens muslimer.
Exakt,
vissa bröder, de sa till dem, aha, du är muslim. Läs fatiha. De säger, vad är fatiha för något? Förstår du? Så att de var bluff.
De är inte muslimer.
Ja, precis. Man ska vara försiktig. Zakat, sadaqa, det finns folk som behöver det. Man ska tänka två gånger innan man lägger pengar i hans hand. Förstår du? Är det en person som förtjänar dessa pengar eller inte? Är du med? Men om du tror gott om en person, du ger pengar till en person, du får en känna belöning, förstår du? Men samtidigt ibland, du ger dem cash, du ser att de går och köper öl. Wallah, jag har sett att de dricker öl eller köper korv. Nej, ska jag inte sponsra sånt här. Eller det fanns också förut, kanske visst också, pundare. Han går i tunnelbanan. Så han köper öl och knark för pengarna. Du får inte ge honom pengar. Honom får du inte ge pengar. Omar.
Mark, är det bättre att hjälpa muslimer än icke-muslimer?
Ja, det är bättre.
Alltid? Är det inte dava syfte?
Nej, det är dava syfte. Det beror på. Man får väga fördelar och nackdelar. Det som håller till mig.
Om du köper alkohol med dina pengar, vad syns du visste på sin fredag?
Om du inte visste, du tänker personen är fattig och du får ingen synd. Men om du vet den här personen, när han får pengar, han köper alkohol. Alkoholism är alltid i centrum. Du ska inte ge honom pengar. Du får inte ge honom pengar. Om han säger hungrig, säger bismillah, vi går och köper mat. Och många av de här, när du säger vi går och köper mat, de säger nej, jag vill inte. Förstår du? Så de ljuger. Amir?
Om man anställer en person som dricker alkohol, det är stor chans att han köper alkohol.
Så det är inte din det är inte din skyldighet att forska i sådana saker. Att om du anställer en person som är icke-muslim, han gör med sina pengar, förstår du? Det är inte vad han gör efter jobbet, det är hans liksom business, förstår du? Det får ingen synd för det alla. Jalla, vi avrundar för idag och ses inshallah nästa lektion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.